Nej men hallå, välkommen till podden Maxa med Daniel. Podden där vi hoppas att du efter att ha lyssnat är lite mer informerad om hur börsen och marknaden utvecklas. Samt att du fått något med dig som gör att du får ett aningen mer maxat liv. Hörrni, idag ska vi snacka börspsykologi. Det ska vi göra med Kristoffer Andersson. Den här intervjun sker över telefon. Så att jag hoppas att vi får ljudet med oss. En stor del av de poddarna jag spelar in gör jag faktiskt över telefon. Och det hänger ihop med att det gör att jag många gånger får mycket mer kvalificerade gäster än vad som är möjligt om vi skulle behöva träffas. För det är svårt att få ihop allas scheman. Så när jag har intervjuer från USA och vad det nu kan vara för någonting, då är det via telefon. Så även idag. Hörrni, börspsykologi. Många av oss får ju inte riktigt med oss de resultat vi önskar i vårt sparande. Vi pratade härom veckan med Simon Reinius från Carnegie Fonder. Han beskrev en studie, och han redogjorde för en studie, som sa att investerarna, eller amerikanska fonder, hade under en viss tidsperiod, en ganska lång tidsperiod, gett i princip 10% årsvis avkastning. Medan investerarna i de här fonderna hade bara i genomsnitt fått ungefär 6%. Så man tappar någonstans 4% per år i avkastning enligt den här studien. Vi ska inte gå så mycket in på den studien. Det finns ett helt gäng andra studier som ger ungefär lite likartade resultat. Och vad de egentligen säger, de säger att vår aktivitet som vi gör när vi sparar, vi köper och säljer och så vidare, den är inte alltid till godo. Utan vi köper och säljer vid fel tillfällen. Och det gör vi många gånger för att vi påverkas av vad vi läser i media, vad andra gör, hur vi känner för vårt sparande och så vidare. Och det här kallas för börspsykologi. Vi är många som gör ungefär samma typ av misstag. Så stora misstag att de faktiskt påverkar hela börsen. Och vi tenderar att upprepa de här misstagen. Så i dagens avsnitt, då ska vi sätta lampan på några av de här misstagen och tydliggöra dem. Och så hoppas jag att ni som lyssnar, ni tar till er lite av det här och så tänker ni så här, det där gjorde jag när jag sparade och det ska jag inte göra igen. Kristoffer Andersson, han har skrivit en rad böcker om börspsykologi. Ni kan helt enkelt söka upp honom på nätet och kika lite grann vilka böcker det är. Han har bland annat skrivit en bok tillsammans med Erik Sprinchorn som är en av grundarna till TIN Fonder. Kristoffer är också lärare, så vi ska fråga lite om det i sammanhanget också, tänker jag mig. Hörrni, innan vi börjar så vill jag påminna om att inget av det vi säger i podcasten ska ses som ett individualiserat råd. Det beror ju på att vi vet ju ingenting om dig som lyssnar. Vad mer kan vi ha med oss? Jo, det är ju faktiskt, när man investerar så kan det gå både upp och ner, och det är ju det vi pratar om här. Man ska vara försiktig när man investerar. Många av de här misstagen vi pratar om, de kommer av att man kanske är lite girig när man sätter ihop sitt sparande. Man kanske önskar sig lite mycket, lite väl mycket avkastning i portföljen. Ta lite hög risk och köper lite för liksom avancerade fonder. Och med det så uppstår de här tillfällena när man blir lite stressad när nedgångarna kommer och tar en del beslut som inte blir så bra. Så ett moget avvägt sparande. Hörrni, ni kommer också få höra lite grann här om att man ska ha en djävulens advokat och annat. Med det sagt så vill vi översätta det till en rådgivare i vårt fall. Och Max Mathisen har ungefär, ja faktiskt en bit över 200 rådgivare utspridda över landet. Så har ni ingen att prata sparande med, så hittar ni sådana hos Max Mathisen. Ni kan skicka ett mail till maxa@maxen.se. Om ni inte har en rådgivare sedan tidigare så ska jag sätta ihop er med någon. Hörrni, vi skickar också veckovis ut ett nyhetsbrev som heter Maxa. Vill ni ta del av det? Och det kan ni vilja göra här, för jag kommer skriva ner en del av det vi pratar om i podden. Så att man kan ha det printat framför sig när man sparar och investerar. Så kanske man undviker ett och annat av misstagen. Då skickar ni ett mejl till maxa@maxem.se. Med det sagt hörrni, nu hälsar vi välkommen Kristoffer till podden.
Tack så jättemycket Daniel.
Kristoffer, du är här i egenskap av, vad ska vi kalla det då, expert på börspsykologi. Och vi har i tidigare poddar pratat en del om investeringsprocesser. Vi har pratat lite grann om att det kanske inte går så bra alla gånger för de som lägger sin själ och energi på sparandet. Och vi hade en gäst tidigare här för 2 veckor sedan ungefär som heter Simon Reinius som kommer från Carnegie Fonder. Han beskrev och tog upp en forskningsrapport, vad man vill kalla det då, eller en undersökning på amerikanska investerare som visade att Den genomsnittliga amerikanska aktiefonden hade under perioden 1993-2022 gett en avkastning på 9,9%, medan den genomsnittliga investeraren i de här fonderna hade bara fått 6,0%. Och det är ju en ganska stor skillnad, och nu ska vi väl ta alla såna här siffror med en nypa salt, men likväl då så verkar det som att fondspararna får egentligen inte riktigt den avkastningen de skulle kunna få. Och det förklarar man delvis i den här rapporten med att vi gör inte alltid rätt, utan vi gör en del mer eller mindre kollektiva misstag. Och då nämner man såna här saker som förlust, aversion, anchoring, herding. Och vi behöver inte gå in exakt just nu på vad det innebär. Men du är med för att du kan det här, och du ska hjälpa oss att förklara lite grann vilka fel vi gör. Håller du med om den här undersökningen, Kristoffer?
Jag håller med om den, och det är ju något som påminner om någonting jag har med i min andra bok som heter Mer börspsykologi. Du hänvisar till en rapport från Mark J. Perry. Den är från 2017, så att nu har ju den 6,5-7 år på nacken. Men det den visade var att på kort sikt så tenderar de som drabbas av olika psykologiska biases eller mentala fällor, som vi kallar det i allmänhet, men kanske något som vi kommer att diskutera senare, det var Daniel, som heter aktivitetsbias i synnerhet. Så visar hans rapport att ungefär 84% av de som är kapitalförvaltare på large cap förlorar mot ett index. Går vi till mid cap är det 85% som förlorar mot ett index, och går vi till small cap så är det 91% som förlorar mot index, eller kanske då en genomsnittlig liknande indexfond, för att man är så mentalt påverkad eller undermedvetet påverkad av olika psykologiska fällor. Så att det du beskriver för mig kommer inte som någon nyhet, tvärtom. Ja.
Hur kommer det sig att du började med läsa om börspsykologi och så vidare?
Jag har alltid varit intresserad av hur människan fungerar, och sen hade jag också en jobbig gymnasieperiod. Och trots att jag gick till psykolog, gick i terapi, så kände jag att det gav någonting. Det var kanske att vi botade symptomen, men det var aldrig någon lösning på själva grundproblemet. Och slutligen så insåg jag att vill man få en ändring, då måste man ju hitta grunden till det. Och i många fall, oavsett om vi pratar om investeringar eller mående i allmänhet, relationer, så är det ofta det psykologiska som är den avgörande faktorn. Så att det fanns ett eget intresse. Och sen när jag började investera så insåg jag att det är ju exakt samma mekanismer som styr oss när vi är på ICA som när vi sitter framför vår nätmäklare och ska investera i Nvidia eller Microsoft. Det är exakt samma beteenden. Så att ett grundligt intresse av att förstå människan och människans natur är det som har gjort att jag än idag fortsätter att skriva och arbeta med det här otroliga, intressanta området.
Ja. Du skriver för Aktiespararna, va?
Det gör jag också. Någonting jag ser som både ärofullt och hedrande. Jag tycker det är en fantastisk förening, och de står för någonting som är väldigt bra och positivt. De står upp för små aktieägare. De som inte kanske ensamma har makten att kunna påverka.
Sen noterar jag faktiskt, och det har vi pratat om i andra sammanhang, du skrev faktiskt också en bok med Tim Fonders grundare och förvaltare Erik Sprinchorn. Den skiljer sig lite grann från de övriga, eller hur?
Ja, den tar ett mycket mer bredare grepp. Och vi ville skriva en bok där vi egentligen, det var lite Jeopardy nästan över det hela, men vi ville lämna väldigt mycket till läsaren att själv gräva vidare i. Så det är 12 kapitel, och efter varje kapitel så kan läsaren känna själv att det här var intressant för mig, det här vill jag läsa vidare om eller jobba vidare om. Till exempel ett kapitel som jag håller som favorit är ju Power of Storytelling, alltså berättelsens kraft. Det går att läsa hur mycket som helst om det. Vi avhandlar det på översatt till A4 sidor, 10-12 A4 sidor. Det skulle kräva sin egen bok och bara berätta om det. Så den är väldigt bred. Den ämnar till att skapa mycket reflektion, och det är inte en bok som du ska läsa över en helg, utan den ska du gärna läsa över en lång tid och låta den sjunka in.
Vi hoppas ju att jag hoppas i den här podden att vi faktiskt kan ge ändå lite snabba svar på en del av de här felen som gör att man uppmärksammar dem, man kanske blir lite varser om och man kanske inte upprepar alla dem i sitt eget sparande. Kristoffer, jag satt faktiskt på en jag höll en presentation igår kväll. Och då var det en som sa att,
vad roligt.
Ja, det var faktiskt lite roligt. Då var det faktiskt en som sa att det här borde man prata lite mer om i skolan. Du är ju lärare faktiskt.
Mm.
Pratar du ekonomi i skolan?
Det är flera elever som vet om att jag håller på med investeringar. Och det är många som lånar mina böcker via skolans bibliotek. Så att visst får jag frågor om det. Sen blir det att jag tar in det här mycket i till exempel historia som jag undervisar om. När vi pratar om hur konjunkturer skapas och utvecklas. Men vi kommer snart komma in på första världskriget med den kursen jag har i en kurs som heter Historia 1B. Och då kommer vi såklart prata om den stora börskraschen som kommer därefter under mellankrigstiden och hur den påverkar uppkomsten till andra världskriget, men också hur allting hänger ihop med ingen lägre efterfrågan betyder lägre produktion, vilket betyder att färre kommer arbeta och fler blir uppsagda, vilket i sin tur leder till färre efterfrågan eller mindre efterfrågan, vilket leder till ännu mindre anställningar. Allt det här, och så kopplar jag till idag och så lyfter jag in inflation. Så att det blir faktiskt indirekt får vi med mycket ekonomi i framförallt historieämnet, för att ska du förstå världen, då ska du förstå pengar och ekonomi. Så är det bara. De som pratar om att, ursäkta att jag svävar iväg här, du får säga till.
Ja, jag säger till. Jag tycker det är intressant. Ja,
ta korstågen till exempel. Det var ju inte ett religionskrig. Det är ju mer egentligen en dum ursäkt för att bedriva krig. Och vad det egentligen handlade om var att muslimerna hade tagit över kontrollen över Sidenvägen, den viktiga handeln från Asien in till Europa. Och europeerna som ville handla varor från Asien var ju nu tvungna att betala en extra skatt eller tull till muslimerna som hade kontroll på själva karavanhandeln. Och det var ingenting de var sugna på, därför får vi ett krig. Det är ju ett exempel på hur ekonomi finns med. 30-åriga kriget 1618 till 1648, då Sverige blir en stormakt. Det är inte heller direkt religionen som är det avgörande. Visst, det börjar som ett religionskrig, men till syvende och sist är det ett maktkrig. För annars skulle till exempel Frankrike inte gå in och slåss på protestanternas sida. Frankrike var katoliker.
Okej. Kristoffer, nu känner jag att vi svävar iväg lite grann.
Ja.
Om vi går tillbaka då.
Förlåt.
Det var ingen fara. Om vi går tillbaka till, jag tycker nämligen att man ska prata lite mer ekonomi i skolan. Om vi går tillbaka till det här felet då. Vi säger att de amerikanska investerarna under den här perioden, om de bara hade köpt liksom mer eller mindre något indexlikt, liksom hållit sig lite stilla i båten och ägt samma sak under de här åren, så hade de fått 9,9%. Men i själva verket så fick de ungefär 6%, det vill säga 4 procentenheter lägre i genomsnitt per år. Så förklarar man ju den avkastningen då med det här lite, bland annat det här lite dåliga beteendet vi har för oss många gånger. Och då fanns det 9 exempel på begrepp och fenomen, kanske man kan använda ordet för, som beskriver de här. Jag tänkte mig att vi kanske ska gå igenom de här tillsammans. Vi uppmärksammar våra lyssnare på det. Vi har naturligtvis inte alla lösningar på det, för vi gör dem själva också. Men jag tror att en och annan kanske liksom känner sig, det gör jag med och det ska jag försöka undvika. Vi kan börja med det första, Kristoffer. Någonting som kallas för förlustaversion. Vad är det och varför inträffar det?
Förlustaversion går ut på att människan har en tendens att värdera. Tänk nu när vi pratar psykologi, då är det ju känslor, Daniel, vi pratar om. Känslor är ju inte objektiva fakta. Och det är viktigt att kunna särskilja dessa två åt i beslutsprocesser. Nu säger inte jag att magkänslan är något ont och alltid ska undvikas. Men det är viktigt att tänka på att känslor är något subjektivt. Vi kan inte bestämma vad vi känner. För om det var så skulle alla gå runt som att vi levde på Prozac-tabletter. Alla skulle gå runt och vara superlyckliga hela dagen. Däremot så kan vi faktiskt välja den makt vi har. Vi kan välja hur vi förhåller oss till källorna, känslorna. Mm. Jag kan gå upp en dag och vakna och känna att jag mår inte bra. Kallt vatten i duschen och tro tusen att tekokaren gick sönder och yoghurten smakar surt. Och sen går jag och svär över eleverna och är bara allmänt jobbig den dagen. Jag har ju faktiskt ett val här att okej, jag fick inte sova jättebra. Okej, det var lite kall dusch. Okej, jag fick inte i mig min frukost men jag köper med mig en macka och så gör vi det bästa av den här dagen. Jag kan välja hur jag förhåller mig till den här jobbiga dagskänslan. Lustaversion är en känsla som väger rätt så tungt hos oss. Vi värderar en förlust mer än vad vi värderar en vinst. Ungefär dubbelt så mycket värderar vi en förlust. Mm. Och det betyder alltså att vi känner oss dåliga och vi känner också att andra tror oss vara dåliga när vi gör en förlust eller en dålig investering eller något dåligt beslut whatsoever. Och vi drar oss från att sälja med förlust eller för det är ett erkännande av att vi har gjort något fel. Och om vi säljer med förlust eller vi räcker upp handen och säger här hade jag fel, då är vi livrädda för att alla andra, vänner, kollegor eller de bara runt omkring, vi är livrädda för att de ska tänka aha, den där Kristoffer, han är ju totalt värdelös. Honom vill inte jag ha att göra med. Och det är ju inte så jättefarligt, tänker vi idag. Jag är min mobil och jag säger i henne kan jag säkert gifta mig med. Och sen är det ju inte svårare än att beställa hem mat. Mm. Men vår hjärna är ju inte direkt utvecklad de senaste 30 000 år sedan. Den lever kvar på en tid när du och jag, Dan, eller våra förfäder, levde på savannen. Och där klarade vi oss inte ensam. Vi var beroende av en flock. Utan en flock var detsamma som att vara dödsdömd. Du kan ju testa att överleva själv på savannen. Det är omöjligt. Och tänk då om du tillhör en flock. Alla har en viktig uppgift att göra. Alla är beroende av varandra. Och det är ont om mat. Och det vill man ju inte slösa på någon som inte bidrar eller tar dåliga beslut. Inte tusan ställer du upp och räcker upp handen när ni sitter runt lägerelden dagen och säger jag har tagit fel beslut, jag investerade i Nvidia och nu har den sjunkit 30%. Du blir exkluderad ur gruppen direkt. Ah. Så vi drar oss från att göra förluster för att vi är livrädda för att vi kommer att bli uthängd ur gruppen, lämnade ensamma på savannen och dö en horribel död.
Och därför säljer vi inte med förlust eller?
Nej, vi undviker att göra det. Hellre stoppar vi huvudet i sanden som en struts och tänker att det här kommer säkert gå över. I vissa fall gör det. Ja. Men i många fall nej.
Jag har faktiskt noterat att om man tittar på statistik över handel bland privatpersoner just nu under de sista åren så gör vi väldigt mycket mindre affärer. Och här kan jag tycka att många fonder och annat har sjunkit kanske lite väl mycket många gånger. Men andelen privatpersoner som faktiskt är aktiva just nu är väldigt få. Är det på grund av då förlustaversion? Det vill säga att man har fått lite förluster och så kör man huvudet i sanden.
Ja, det kan vara så. Alltså med 2022 och 2023. Det har varit en bra avslutning på 2023. Men även här så får man nog se en liten sanning med modifikation. För att det är några få bolag och sektorer som har dragit index under 2023. Många bolag presterade, eller aktier idag, viss aktier drivs av det fundamentala underliggande verksamheten, men det var inte alla aktier som gick bra 2023 och 2022 var det ju en majoritet som verkligen inte gick bra. Så att det finns många här ute i Sverige, småsparare men även större aktörer som har haft två rejäla skitår. Ursäkta min svenska där. Och det gör att anklagande att man tänker om det här med börsen är inget för mig, det är bara fiffel och båg, allting handlar om tur, det är som lotto, eller att allt är riggat. Och just därför kanske man väljer att sitta kvar och inte göra någonting och mer hoppas på att glömma och att allting löser sig. Eller så kan det bara bero på att man blir helt för rädd för att börja om igen, för man är livrädd för att förlora pengar. Och sen kan vi gå in på vad pengar är och varför man är rädd att förlora pengar, men det får bli kanske en vidare fråga.
Ja, om vi tar nästa grej då. Begreppet anchoring, att man ankrar fast. Vad har det för betydelse och vad är det?
Hjärnan vill göra allting väldigt, väldigt lätt för sig. Vi kan ankra oss, alltså anchoring är som ett ankare för en båt som vi hjälper åhörarna här nu att visualisera framför sig. Och det här ankaret är någonting som är bastant, det är fast. Alltså båten sitter fast i det. Och det är där vi grundar till exempel vår analys på, oavsett om det är för investeringar eller om det är ett affärsbeslut eller någonting vi ska genomföra på företaget. Det kan också vara en viss aktiekurs som man fastnar för. SBB har varit uppe på runt 70 kronor. Nu har jag ingen direkt koll, men den är väl ner och harvar mellan 3 och 4 kronor. Det var säkert de som investerade på 70 och tänker att ja, men den har en gång stått i 70, alltså ska den upp till 70 igen. Man har ankrat sig fast vid någonting som är historiskt förlegat. Så fort du och jag tar ett beslut, Daniel, så fort du och jag går ut från konferensen, eller vi avslutar där och vi har kommit överens om att ja, men det här gäller ju för vi har de här och de här data. Ah. De data vi har grundat vårt beslut på, de är gamla så fort du och jag har lagt på. Den datorn som jag åker och köper på Elgiganten i eftermiddag, den är gammal när jag har kopplat in och installerat den en timme senare.
Men du nämnde 70 kronor. Jag vill minnas att Telia introducerades på 70 kronor. Kanske var 60 kronor också. Det var ju inte igår. Och där gjorde ju många investerare som så att hela svenska folket deltog i börsnoteringen av Telia. Och så fick man 70 kronor som en kurs. Och så ville inte folk sälja förrän den var tillbaka över 70 kronor. Säger jag fel nu?
Man ankrar sig fast vid den. Det var ju snyggt reklamgipa av svenska staten. Det skulle man i års för där.
Om vi tar nästa beteende då, flockbeteende.
Lite av min favorit, för att vi är ju ett rovdjur och vi är ett flockdjur. Det där är en farlig kombination faktiskt, för att rovdjur är ju som så att vi är beroende av varandra, men vi drar oss inte för att äta av varandra också. Vi låter det hemskt när vi pratar om människan som ett djur och som att vi själva inte tillhör släktet och rasen.
Men lite faktiskt.
Ja, det gör det. Du anar inte hur hemskt det är när jag går runt och börjar filosofera när jag står och vika Maxi i kön och bara ser hur flockbeteendet manifesteras framför sig. Hur ska vi förklara det här enkelt? Ännu en gång, vi måste gå tillbaka till savannen och att vi är ett flockdjur. Vi var beroende av stammen, för utan den skulle vi inte överleva. Det finns något som heter Dunbars siffra. Hör du talas om den?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, man har gjort undersökningar som visar vad är högsta antalet för att människan ska vara i en fungerande gruppkonstellation. Och Dunbars siffra är här där man kom fram till, och det är ungefär 150 personer, give or take. Allt över den här siffran blir det för mycket för vår hjärna att ta koll på alla. Nu känner man, om vi är en grupp och vi är 140, inte känner alla, men alla har ändå koll på varandra. Och med det skapas en mer tolerans, en förtrogenhet och ett förtroende för varandra. Det är därför många stora företag som Microsoft, Nvidia med flera har flera och flera små enheter som sällan överskrider just 150 personer för att de ska kunna fungera i en perfekt konstellation. Nu svävar vi ut igen, men det är kul. Men flockbeteende då. Vi är beroende av flocken. Utan den kommer vi inte överleva. Och vi är rädda för att gå emot flocken. För gör vi det, Daniel, då är risken att vi blir exkluderade. Och då är vi ensamma på savannen där det inte finns ett McDonald's eller ett Max. Eller ja, ett Willys eller brandkår. Inget sånt finns ju på savannen för 30 000 år sedan. Vi är dömda att dö. Punkt. Och då ska det mycket till att du och jag ska gå emot majoriteten i flocken. Hellre följer vi flocken. Visst, vi ser att den kommer att ha fel, men jag sticker inte ut i alla fall och jag riskerar inte min plats. Just därför gör vi som alla andra. Utan att egentligen stå för det vi egentligen tycker och tror. För vi är livrädda att bli exkluderade. Alla investerar i Nvidia nu. Jag säger inte att det är rätt, jag säger inte att det är fel. Men jag noterar att den värderas till en hiskelig hög värdering. Nu vet jag inte exakt, jag följer den inte noga. Men den ligger väl på PE 70, 80. Ja. Ingen aning, men någonstans där omkring. Det betyder att vi köper aktien till den årsvinst de beräknas göra om just 80 år.
Det är en bit framåt i tiden. Kristoffer, med det sagt, jag har faktiskt pratat lite grann om indexfonder. Att Nvidia och de här The Magnificent Seven som de heter har ju fått en så otroligt stor del av till exempel amerikanska börsindex. Och de som handlar indexfonder och ETF-er och annat har helt plötsligt fått en stor andel. Kan man säga att det beror, alltså bolagen har vuxit så mycket, ett fåtal bolag har vuxit mycket. De här The Magnificent Seven, så ska det heta, har gått från att vara så här 15% av index för ett par år sedan till att nu vara i princip 30. Jag antar att det kanske till och med är över 30 idag efter Nvidias rapport igår. Vilket har gjort att man har fått liksom nya risker på indexnivå faktiskt. Är det ett resultat av den här typen av liksom flockbeteende? Skulle man kunna se det så?
Ja, absolut. Det är det. Och jag tycker det är en väldigt klok iakttagelse där. För att nu ska vi säga så här, om vi tänker på Avanza Global. Jag kan inte den fonden utan till, men jag kan tänka mig att Apple, Microsoft, Nvidia, de tillsammans då väl för kanske, ingen aning, 10 procentenheter av hela fonden. Och sen har vi Amazon och Meta och Alphabet där under. Sina bolag, absolut. Men sen får man kolla till vad de värderas till. Och ju högre värdering, desto mer krävs för att allt ska gå i en perfektion. Minsta lilla snedsteg betyder ju att aktien kommer att rasa, för då fallerar ju hela tillväxtcaset. Och när vi investerar i indexfonder eller passiva ETF-er som ska följa ett sorts index eller snarlikt. Det betyder att de som sköter de här indexerna, de som just sitter och trycker på köp och sälj. De tittar ju inte på det underliggande värdet i bolaget eller hur bolaget presterar. Här är det bestämt att Apple ska stå för ungefär 4,5% av index. Och det betyder att vi ska köpa så att vi hela tiden har 4,5% av innehavet i Apple. Mm. Och det här kan bli farligt den dagen marknaden viker. Vi såg det här väldigt tydligt under coronakraschen. Väldigt tydligt risken med indexfonder och ETF-er. Mm.
Jag tittar här faktiskt, jag tittar på en annan populär indexfond som, eller indexnära fond som många köper. Då har man 72% av kapitalet, det är en global fond, de har 72% av kapitalet i amerikanska värdepapper. Så den här globala indexfonden är ju till 72% egentligen USA. Sen får man Apple som utgör 6,4% av innehavet, Microsoft utgör 5%. Om man tar Japan som en hygglig marknad så utgör Japan bara 6% av hela fonden, Storbritannien 3% av hela fonden och så vidare. Så att, och Sverige finns faktiskt inte med på listan alls, vilket gör att den ligger under 1%. Så att det blir ju en väldig koncentration i det här fallet.
Det blir det verkligen. Och ska man verkligen ha en global exponering, alltså en global fond, en så här global indexfond, det är inte dåligt. Men frågan är om man inte då, jag tänker man kanske, varför inte dra upp och göra en tillväxt, emerging markets fond, en Europa indexfond, en amerikanska indexfond. Alltså, jag tror att du får mer och sen en asiatisk indexfond liknande. Ja. Du har fyra fonder, men jag tror att du får ju mer globalt av det än att köpa en global indexfond. När vi i det här fallet då får ungefär 70% i USA. Ja. Nu är USA fortfarande världens största ekonomi. Men i takt med så vi ser hur till exempel Indien utvecklas, sen vet vi inte Kina om de får ordning på sina maskinerier, det återstår att se. Men det finns, alltså att USA alltid har varit duktiga och bra som ekonomi, det är ju inte lika med att de alltid så kommer att vara. Det är viktigt att tänka så. Sannolikheten är stor, ja. men det är ingen garanti.
Nej. Jag är ju lite bekant, man kan ju konstatera i alla fall att det är lite risk med det där och det kanske är lite flockbeteende. Och på det temat så beskriver man faktiskt i den här texten som jag tittar på lite grann nu också begreppet medierespons. Jag vet inte om det är ett börsfenomen, men de ger i alla fall en förklaring att vi reagerar på nyheter väldigt starkt. Hur ser du på det?
Jag tror inte det är något direkt börsexklusivt, men visst gör vi det. Och framförallt de negativa nyheter. Vi har ju en tendens att alltid vilja läsa eller lockas till det negativa. Det är det första. Det är därför Aftonbladet, Expressen, Dagens Industri med flera, eller vad det nu, oavsett medium och media. Det negativa är det du och jag lockas till att läsa. Vet du varför det är så, Daniel?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Ja, egentligen, vi har ju tre primära drifter egentligen. Men alla ryms under en och samma, och det är att överleva. Och för att överleva vill vi ha så mycket säkerhet som möjligt. Vi vill känna till och vara medveten om alla faror. Just därför läser vi hellre en löpsedel där det står det här är riskerna nu än... Eller så att vara nöjd och glad, livet är bra idag. Mm. Så det handlar om egentligen ett kontrollbehov som egentligen blir falskt. För även om vi blir medvetna om och läser om alla hemskaheter och sånt, så är det ibland, är det faktiskt rätt ofta ytterst lite vi kan göra rent praktiskt på egen plan här hemma. Mm. Men vi lockar till det negativa just för det.
Ett annat fenomen som kanske är än vanligare, det är att man överskattar sin egen förmåga.
Mm. Varje gång någon pratar om det här så är det någonting som är viktigt i livet. Och oavsett om det är som investerare, om du är arbetslagsledare eller familjefader, familjemor, vad det nu är. Ödmjukhet är någonting som kommer att göra att du tar dig långt i livet. Hybris är bland det värsta du kan drabbas av. Högmod går alltid före fall. Och påminner själv vad de ickar oss hela tiden, så kommer det att troligtvis hjälpa dig lite. Men vi har en tendens att tro extra på oss själva när det går bra. Och det komiska är att när det sen vänder går lite mindre bra, då är vi väldigt duktiga på att skylla ifrån oss. När det går bra, då beror det på mig, Kristoffer, att jag var duktig. Jag gjorde rätt. Men när det går dåligt, då var det otur. Eller det var någon annan. Då skyller vi ifrån oss direkt. Det är så fascinerande det där.
Ja, vad får det för effekter på vårt sparande?
Ja, men det är egentligen... Vill du bli en bra investerare och en bra sparare, då måste du också vara radikalt ärlig mot dig själv. Lyft fram dina styrkor, men var också ödmjuk och radikalt öppen för dina svagheter. Om du hela tiden negligerar och åsidosätter dina svagheter och bara liksom skyller bort dem på otur eller tillfälligheter, då kommer du aldrig att egentligen sätta dig med dem för att bearbeta och utveckla dem.
Mm.
Det bästa du kan göra är att vara nöjd och glad över de styrkor du har. Men lägg all fokus på att minimera de skadliga effekter av dina svagheter.
Kristoffer, då, givet din erfarenhet, du har skrivit massor du har skrivit ganska många böcker om det här och så vidare. Vad är dina tips till våra lyssnare kring hur de faktiskt ska agera och hur de faktiskt ska spara, givet liksom din erfarenhetsbank nu?
Du ska alltid se till att ha en djävuls advokat. Och det betyder alltså någon, det behöver inte vara en vän eller sen är det bra om det är en vän, för då kanske man träffas lite oftare. Men du ska ha en djävulsadvokat vars uppgift är att såga sönder dina motiv och argument för en investering eller ett beslut sönder och samman. Kommer du till mig idag när du säger jag ska investera i Volvo, de har visat att de är ett nytt bolag, de har förbättrat marginalen, den ser ut att vara stabil även under lågkonjunktur. De har en stark position på den elektrifierade marknaden med mera. Så ska jag lyssna på det, men sen ska jag komma. Men du, Daniel, har du tänkt på det här? Har du tänkt på det här? Har du tänkt på det här? Och kan inte du bemöta det jag kommer med som, ja, inte kritik men motargument, då håller inte ditt case. Då får du sitta och göra om, värdera om, analysera om. Så en djävulsadvokat är viktigt. Det andra jag råder alla, det är att skriva och gärna för hand. Då aktiveras också mer muskelminnet aktiveras då. Och det gör att det är lättare för oss att komma ihåg. Du ska aldrig försätta dig i en situation där du är stressad eller måste ta ett beslut här och nu. Nu vet jag att jag talar i en sorts utopisk värld. Ibland krävs det. Ja. Men inte om du är långsiktig investerare. Du kan gott och väl aktivera något som kallas för 24 timmars regeln. Och det betyder att du får inte exekvera på det du sitter och tänker kring eller det beslut du just nu filosoferar kring först har gått 24 timmar, alltså sova på saken.
Mm.
För att öppna för möjligheten att få mer distans till ditt beslut. Så 24 timmars regeln och skriv. För att i vårt huvud så har orden en helt annan makt än vad de har när de uttalas. Allt förstoras upp i våra huvuden. Det är något helt annat när du skriver ner dem. Så testa, skriv ner allt och läs sen med ett mer objektivt förhållningssätt. Så kommer det, det här kan jag garantera, jag lämnar pengarna tillbaka annars. Att du kommer att fatta bra och mer kloka beslut. Framförallt långsiktigt hållbara beslut.
Jag kan faktiskt reflektera över det där lite grann. Jag har ju varit rådgivare i många år och jobbar med rådgivning på olika sätt och vis. Och då brukar man kritisera det här beslutet, eller rådet som är sitt still i båten. Men min bild är att det är faktiskt många gånger kanske det bästa rådet man kan ge. För när folk är som, och sparare är som mest stressade, så ringer de in och säger så här, nu måste jag sälja och nu måste jag göra ditten och nu måste jag göra datten för det här kommer gå åt pipan. Om man då säger så här, sitt still i båten, liksom vänta, ge det här lite tid, så blir det ofta bättre. För det är nästan alltid på de värsta dagarna, då det är många gånger i ett historiskt perspektiv, de sämsta tillfällen att sälja som man vill göra det.
Bästa tillfället att sälja var ju igår. Och här kommer vi in på någonting som heter egentligen då, aktivitetsbias. Vi har en tendens att vilja aktivera oss när det brinner, och det är bra. När det brinner då ska vi aktivera oss. Men vi ska aktivera oss på bra och sakliga grunder, inte för att känslan just nu säger att jorden kommer gå under. Och jag menar, ska vi vara väldigt dystopiska? Jag lockas till dystopier. Man blir lite mer ödmjuk inför dem. Men om jorden går under eller på väg att gå under, Daniel, då är det ju skitsamma vad vi har våra pengar och att vi ens har några pengar. För det kommer ändå handla om konservburkar, vatten och ammunition. Det är där det kommer handla om i sådana fall. Så att veta att du sitter på bra bolag, men då är det ju bara psykologi som styr dagens aktiekurs.
Mm.
Bra bolag tenderar att vara bra bolag i långa loppet. Jag kan själv lyfta fram, jag äger Nintendo. Jag tror de flesta känner till det här bolaget. Jag har legat 20% minus i det innehavet. Idag ligger jag ungefär 25% plus. Jag drabbades aldrig av panik när kursen var nere. Jag tyckte att långsiktigt, jag läste rapporterna. Jag såg vad de hade, jag såg deras utökade ekosystem med mera. Det var bara att sitta still. Mentalt jobbigt, ja. Men det är bara en känsla. Jag kan ju välja, kommer ihåg, jag kan välja hur jag förhåller mig till känslan.
Hur, om vi går vidare lite grann då. Vi kom ifrån ett par bra år efter covid med alla, vad ska man säga, insatser som gjordes för att stärka konjunktur och annat. Till en period med höga räntor för att bromsa inflation, till att nu kanske vara i lite av en vändpunkt, får vi väl hoppas då i någon mening.
Ja, för att det är många som förlorar sina jobb och familjer drabbas, hushåll drabbas. Självklart vill vi det bästa här.
Ja, hur tänker du kring jag noterar då, det är ibland kanske lite svaga intresset hos privatinvesterare för att investera i det här läget, för man tycker det är lite knepigt. Vad tycker du, hur ska man få igång dem?
Väl, man säger, boten till allting här är väl kunskap. Att när någonting är jobbigt, då flyr det. För det är jobbigt att handskas med de känslorna som kommer. Ännu en gång, känslor. Vet man att man har en liten sämre ekonomi, man har höga omkostnader, man har dyra abonnemang med mera och man får det knappt att gå runt. Och det är jobbigt att sitta med. Så vad gör vi? Ja, men vi gör det imorgon. Och imorgon så skjuter vi upp det till morgondagen. Och dagen efter skjuter vi över till den morgondagen. Vi skjuter upp det hela tiden, vi skjuter fram det och vi skyller ifrån oss. Vi stoppar huvudet i sanden. Det är väl bästa dagen att börja var igår. Den näst bästa är idag. Ta tag i problemen. Få makt över situationen. Så kommer du långsiktigt att vara vinnaren. Så när det är jobbigt, det är väl då du ska ge allt du kan för att morgondagen ska bli bättre.
Och då kan...
det går att jämföra med att träna på gym. Ja, det är skitjobbigt att lyfta den där bänkpressen och springa den där milen. Men se alla fördelar som kommer i långa loppet.
Med det sagt så kan man väl säga då att om det kommer lite räntesänkningar, man får lite extra, ett litet överskott i kassan ändå, så kanske man ska använda det för att spara lite mer. Och det är kanske nu när det är som jobbigast man ska vara som mest aktiv. Kristoffer, det var superroligt och intressant att prata med dig. Och jag tror faktiskt att jag gör som så att det är mitt... Till jag skickar ut ett veckovis nyhetsbrev. Jag ska sammanfatta ner de här grejerna vi pratade om. Så man kan printa dem och ha dem lite på ett papper. Och lite det du beskriver i termer av att skriva ner, prata med någon och så vidare. Det översätter ju, vad ska man säga, fondförvaltare och annat i investeringsprocesser. Och vi ska prata investeringsprocess i nästa avsnitt av podden. Så vi får lite av en röd tråd. Så jag hoppas alla hänger med även nästa vecka och lyssnar på lite mer snack om investeringsprocess. Med det sagt, Kristoffer, stort tack.
Stort tack själv, Daniel.
Ha en fin vecka. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar det medverkans uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Mathisen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.